Välkommen till Båtlivet i P4 den här midsommarafton. Idag är vi på Skillinge på den skånska östkusten på Österlen. Och här, Håkan, ska vi bekanta oss med en gammal goding.
Det ska vi. Och vi ska känna doften av träbåtar. Vi ska prata säkerhet i sjöss. Och så träffar vi mannen som seglade in här i hamnen på 70-talet och sen inte lyckades ta sig härifrån.
Allt och lite till i dagens Båtlivet i P4 med Håkan Svensson och Agneta Nordin. Vi är i Skillinge, eller på Skillinge, på Österlen, Håkan.
Ja, det är vi. På Skillinge säger man säger i vissa fiskelägen här i Skåne så säger man faktiskt på Skillinge. Och det är på Brantevik som ligger här borta, det är på Rå och på Limhamn. Skillinge ligger alltså på östkusten. Tittar man ut över detta fantastiska Östersjön så ser man i fjärran Bornholm.
Men sen och vad är Bornholm för något då?
Ja, Bornholm är ju en fantastisk ö som en gång har varit svensk men nu är dansk. Men de är lite halvsvenska och lite halvdanska där. Men det är väl den närmaste skärgården man har här. Och Skillinge är ett gammalt fiskeläge som vi ska komma tillbaka till av att mycket skutar.
Ja, det där fiskeläget på var man ju där så länge man fiskade. Sen så drog man härifrån när fiskeriet var klart, om jag har förstått rätt.
Ja, det är ju på vissa ställen så är det så att själva huvudorten, till exempel här nere på Österlen, ligger in i landet och så finns det då Lödrup strandbad och Borbe strandbad och sådär. Så att det är också så. Va?
Men sen blev ju folk faktiskt skeppare här. Och det här blev ju med tiden, fram på 1900-talet, en ganska stor hamn för segelfartyg.
En skuthamn var det väldigt länge. Och ni hör ju att vi inte är ute, för vi sitter nere i innandömet av Klara-Marie. Och en som kan berätta väldigt mycket om det här, det är Bengt Nörby, för det är ordförande i den föreningen som Klara-Marie nu är. Om vi börjar med, vad är det för typ av fartyg som vi är i?
Ja, Klara-Marie är en skonett och hon är byggd på Bornholm 1884. Och det sägs att han som lät bygga henne hade två döttrar som hette Klara och Marie. Om detta är en skröna eller inte vet vi inte, men det är ganska fantastiskt för hon har behållit det här namnet under alla år som hon har funnits.
Men vad betyder det där, en skonett, sa du?
Skonett innebär att hon har två master och försegel, tre stycken. Det lite unika med Klara-Marie är att hon är en Bornholmsklipper, och det kan man säga på den vackra försteven och även den vackra akten, och på det sättet är hon unik idag som finns kvar i Östersjön, framförallt södra Östersjön.
25 meter lång är hon, hur bred?
20 meter lång och 4 meter bred och ungefär 200 kvadratmeter segel när vi sätter allt ihop.
Och här där vi sitter, det ser ut som en salong. Vi har en fin lampa som hänger ovanför oss och vi trängs här runt det här fina salongsbordet, och det är kojer. Alltså, om du ska ligga de här, då måste du vika ihop det, eller hur?
Ja, vi sitter i det före detta lastutrymmet och som har byggts om till salong, kallar vi det. Och här kan vi ha 12 passagerare som får ligga i de här kojerna. Och det är en lite unik upplevelse, för de är inte varken så långa eller så breda. Men en natt eller två så tycker passagerarna oftast att det är väldigt trevligt och roligt. Och en fin upplevelse, helt enkelt.
Doftar kära gör det också, eller hur, Håkan?
Alltså det är så häftigt. Det är verkligen alltså båtliv det här, det doftar kära. Vi ska prata lite mer om Klara-Marie senare, men vi måste prata med Tommy Andersson och Anders Lansing, så får ni ju skeppare här. Är hon lätt seglad, kan man säga så? Men är det här ett fartyg som är lätt att manövrera?
Ja, det tycker vi. Hon är ju snabb seglare faktiskt. Hon är väl gjord för att segla lite fort och sådär.
Hon är gjord för att segla fort?
Ja, det var väl när det skulle ju komma till nästa hamn så fort som möjligt, om det gick alltså. Så att det är väl därför hon är så lätt manövrerad, kan man väl säga hon är.
Den var ju också gjord egentligen med tanke på att ha så liten besättning som möjligt. Problemet är all verksamhet och besättningen. Det är det dyraste. De kostar mest pengar. Så att hon är långkölad, så det krävs ju inte så stor besättning.
Hur många klarar man henne på?
Ja, alltså när hon gick som handelsfartyg, eller då gick, var det ungefär 2 man och en pojk. Det var hela besättningen. Och pojken, han var då, det krävdes att han var konfirmerad. Och så skulle han kunna vricka livbåten. Kunde man vricka det, då var det liksom förutsättningen. Då fick man ett jobb.
Varför hela världen skulle han vara konfirmerad då?
Ja, alltså det är ju, detta 1884, det är självklart. Alla skulle gått fram till prästen och bli konfirmerade. Annars dög man inte som besättningsman.
Är ni konfirmerade?
Ja, det är jag faktiskt.
Du också?
Ja, det är klart. Annars kan man inte vara kapten på Klara-Marie.
Från 2 eller 3 man i besättningen så är det nu många, många fler som brukar vara ombord här. Men det ska vi prata om lite senare här i Båtlivet i P4. Båtlivet till P4 lyssnar ni alltså på denna midsommarafton, och vi är i Skillinge ombord på Klara-Marie.
Nej, vi är på Skillinge, Håkan.
Så heter det ju alltså, men vi är fortfarande ombord på Klara-Marie. Som då ligger i Skillingehamn. För Skillingehamn var en gång en skuthamn, pratade du om. Men Sven Olsson, du är ordförande i Skillinge båtklubb. Nu är det lika mycket en fritidshamn som... det är nästan bara en fritidshamn nu.
Ja, tyvärr. Kan vi väl säga att det har blivit fritidshamn i stort sett. Vi har haft en väldigt stor verksamhet som fritidshamn. Något tynande idag i förhållande till 1985. Då var det faktiskt 9 stycken familjer här som byggde sina egna segelbåtar. Och då var det väldigt stor verksamhet. Kappsegling och... ja, överhuvudtaget var fritidsverksamheten blomstrande samtidigt som vi hade fisket också.
Men fisket är det ingenting med?
Tyvärr inte. Det är inte mycket. Det har ju varit en båt, tror jag, är kvar just nu som är aktiv. Men ja, vi vet inte hur det kommer att se ut framöver här. Vi har ju 2 stora handbassänger, och den ena är till för fritidsbåtarna och den andra är för verksamhet av fiske och så vidare. Och Klara-Marie som finns där, och sjöräddningen.
Ja, sjöräddningen ska vi inte glömma, för det här är en station för sjöräddningen. Och Anna Agger som också sitter med oss här. Du är med i sjöräddningen, vi ska prata lite grann med dig, mer om det. Men hur upplever du hamnen här? Är det för de som bor i byn, eller är det folk som kommer hit och har sina båtar? Eller vem är det som har båtar i hamnen?
Jag skulle nog säga att det är både och. Det är både folk här som har fritidsbåtar, och så har vi ju gästbåtar som kommer, ligger över natten. Så absolut.
Det är en blandning på folk, Sven. Jag vet att du har en historia. Det sägs att du seglade inom hamnahålet här för på 70-talet, och sen har du inte kommit ut.
Ja, det stämmer ganska väl, och det har sina många skäl. Jag har ju varit väldigt aktiv i båtklubben som just bildades 1979. Där var jag förvisso inte med, men några par år senare så var jag delaktig. Och, nej, precis, så kommer jag inte, men jag har ju varit och seglat mycket utanför naturligtvis. Men det hände ju att många seglare förr var också bara seglade, inte ens till Bornholm. Utan de höll sig väldigt nära Skillingeorten och hade det som kaffebrygga också.
Men det är ju som sagt inte jättemycket skärgård här. Vad gör man när man seglar omkring? Är det liksom längs kusten bara, eller går man över till Bornholm också?
Ja, förr var det väldigt mycket kappsegling. Det var lördagar då kappseglade vi, och onsdagssegling var ju träningssegling. Idag är det väl lite grann när vi seglar ut och besöker ju naturligtvis Simrishamn och Kivik, Kösberga. Men annars är det Bornholm, och det är en fantastisk skärgård i sig. Det är 3 öar som vi ska runda. Så att det blev en stor verksamhet. Ja, verksamhet till verksamhet, men vi hade väldigt mycket tidigare med charterseglingar.
Seglarskola har ni, för det är mycket barn- och ungdomsverksamhet, eller hur?
Ja, och det är väl det som håller verksamheten vid liv, och det är sommarens seglarskola. Där har vi ungefär 70 ungdomar som aktiverar sig, och 10 stycken instruktörer. Och det har varit en växande verksamhet. Och det är intressant. När det gäller övriga verksamheter så har det blivit tynande. Men seglarskolan växer.
Och ni höll igång också under pandemin?
Ja, det ska vara intressant att vi lyckas ha verksamhet under alla dessa år som pandemin var 2 år. Och på grund av att det var utverksamhet och det var barn, så att det gjorde att vi behövde inte ha restriktioner. Och tillströmningen för barn var ganska god.
En hamn alltså med ett tynande fiske, men en fritidssegling vi har, Klara Marie. Och det är också en levande hamn på sommaren, för det är alltså väldigt mycket turister som kommer hit och vistas omkring. Så det är ju en spännande hamn i Skillinge. Vi ska prata mer om Skillinge, vi ska prata mer om andra båtar när vi kommer vidare efter musiken.
Ja, man känner ju verkligen doften av trä och kära här nere där vi sitter på Klara Marie i hamnen på Skillinge.
Alltså det är, jag vet, vi har pratat om detta många gånger i båtlivet i P4, om den här fäblessen för den här kärdoften och träet. Och det är något speciellt med träbåtar, det är det, när vi sitter här nere i gamla salongen på Klara Marie. Och träbåtar finns här i hamnen också, Anna Agger som då är med oss. Du har ju en träbåt. En egen träbåt, inte bara denna.
Just det, det stämmer. Det är en 10 meter lång, lite knubbig, härlig segelbåt. Det stämmer bra.
Som du går ut i själv?
Inte så mycket, utan jag har haft henne i 6 år och ägnat mig åt att renovera henne.
Vad är det? Vad är tjusningen med träbåt?
Lite som du själv säger. Det är lukten, det vi pratar om med Klara Marie, det här man bevarar. Det är ett kulturarv, tycker jag helt enkelt, att det är viktigt. Vi har ju väldigt mycket träbåtar i Sverige. Vi har ju en kultur av det, både fritidsbåtar och nyttotrafik. Och att man bevarar de här, både skuterna och lite mer nöjesbåtar som är i trä. För lika väl som att man bevarar gamla hus eller fixar med de här veteranbilarna och så.
Det är rätt många som drar sig för att skaffa träbåt. Det är mycket bättre eller mer praktiskt med plastbåt. Vad säger du om det?
Det är klart att det är enklare att renovera på våren. Det skulle jag nog säga. Absolut. Men det är en väldigt härlig känsla att hålla på och slipa och skrapa och måla och lacka. 10 gånger eller vad man lägger en lager. Ja, det är en väldigt fin känsla. Man känner att det är, ja, mig tilltalar det väldigt mycket, för jag håller ju på med trä annars också.
Och nu sitter det ett antal killar och män här och nickar. Alltså Bengt Nörby som då är engagerad här i Klara Marie, som ju är en träbåt. Det är något speciellt med det här med trä.
Absolut, det är ju liksom ursprunget i havet, det var ju träbåtar, alltså det här är ju någonting alldeles fint och unikt, och det är lukten och det är, ja, samvaron också när vi jobbar med Klara Marie. Vi är ju, som vi brukar säga, ett gubbdagis som samlas här och jobbar, och det är väldigt fint, väldigt fint.
Hur många är ni med i föreningen?
Föreningen har drygt 200 medlemmar, men man kan väl säga att det är väl ett 20 stycken som är mera aktiva som besättning och arbetar med henne.
Om vi pratar med Anders och Tommy som är skeppare, det här med träbåt och mer moderna båtar, när det gäller att manövrera, finns det skillnader i träbåt och plastbåt och de större båtarna?
Men träbåt är ju regel mycket, mycket tyngre ju. Och det här är ju en ska man säga, en rejäl tung båt ju. Och det är lätt att manövrera. Det hänger ju helt och hållet på hur erfaren besättningen är när man ska in i de här trånga hamnarna. Så. Men jag har aldrig upplevt att det har varit något större problem. Vi har ändå lyckats ta oss in och ut av hamnarna med 20 personer som passagerare.
Vad är knepet då?
Ja, det är ju att man måste ju träna på det här. Det är givet ju. Men vi seglar ju ofta, så det är ju in och ut kanske 3-4 gånger i veckan, kanske mer än det. Så man får ju träning på det, och så vet man hur båten ser sig när man ska lägga till och sådär. För det är ju, vi har ju en liten maskin som hjälper oss, vi seglar ju inte in i hamnen.
Ja, Klara Marie, hon ligger här i Skillinge. Tack och lov får vi säga, för pandemin gick hårt åt. Vad säger du, Bengt?
Ja, vi tappade väl ungefär 30-40% av våra intäkter under pandemin. Dessbättre fick vi lite mera support av bidragsgivare. Men det är klart att det var ju tråkigt, för det var ju inte de normala somrarna som vi fick uppleva. Och vi gjorde också lite försök att reducera antalet passagerare till 10 stycken och sprida ut dem över däck för att minska spritrisken. Och vi hade sprit till händer och så vidare. Och vad vi vet så lyckades vi undvika spridning av pandemin via Klara Marie. Vi råkade aldrig ut för något sånt.
För det är det som Klara Marie är idag. Att hon går ut med betalande gäster. Det är så ni drar in pengar.
Ja, vår stora intäkt är ju passagerare. Och vi har ju ett seglingsprogram från midsommar fram till mitten av augusti. Några gånger i veckan. Och det kostar ungefär 150-200 000 att driva Klara Marie på år. Och det finansierar vi framförallt genom våra passagerare. Och det kan jag väl säga, det är en unik upplevelse att förfölja mig ut på en tur. Och de allra flesta är väldigt nöjda efteråt.
Och så är det privatpersoner då som bokar, ja, eller är det bröllopssällskap, eller hur funkar det?
Ja, det är både och egentligen. Vi har passagerarsegling öppna, och sen har vi rätt mycket charterseglingar. Det kan vara bröllop, det kan vara 50-årsdagar, det kan vara askspridning som vi gör på ett väldigt fint sätt, tycker vi. Och det har ökat i antal bland våra uppdrag. Jag kan väl också säga att barnfamiljer har vi de senaste åren börjat satsa lite extra på. Så alla barn som kommer ombord får ett litet diplom, och så får de styra, och så får de hjälpa till så mycket som de orkar och kan. Och det uppskattas väldigt mycket. Det enda lilla negativa vi har, det är ju tyvärr att det förekommer ju någon enstaka gång att någon blir sjösjuk, men vi försöker.
Det är du, Håkan.
Ja, nu ska jag inte sitta här så här, för att jag blir sällan sjösjuk, men det är en helt annan sak. Men det här, om man kommer till hamnar runt om på Sverige nu, så blir det vanligare att man ser den här typen, alltså att man har räddat ett gammalt fartyg och använder det för den här typen av charter och passagerare. Så varför, Tommy Andersson och Anders Lansing som är skeppar, varför är det viktigt att bevara de här gamla fartygen?
Man kan säga så att de här gamla fartygen, det är egentligen en slutprodukt av att bygga ett handelsfartyg som drivs med segel. Och nu på slutet har vi fått en hjälpmotor också. Jag menar, rigg och alltihopa. Och bara här på längs kusten så har vi i alla fall 4 stycken sådana här gamla båtar. Hoppet är ju relativt nybyggd, men Helena är ju en av, och Sarpen och Klara Marie. Sen så kom man underfund med att man kunde bygga motsvarande båtar i järn. Och då kunde man ju massproducera båtarna. Men det här är varenda träbit ombord på Klara Marie har man plockat ut av duktiga timmermän.
Jag skulle vilja också lägga till att det är en kulturhistorisk gärning också. Det fanns ju flera hundra fartyg som hade hemmahamnar här längs Österlenkusten, Brantevik, Skillinge. Och som ett uttryck för att även myndigheter tycker, så är vi ju kulturminnesmärkta, vilket vi blev 2000. Och det är ju ett uttryck för att Sjöhistoriska museet tycker att det här är en viktig skuta eller skonat som ska finnas kvar i historien. Och det gör ju samtidigt att vi får inte hitta på vad som helst i renoveringar, utan vi försöker följa originalet så mycket som det överhuvudtaget går.
Sven Olsson, du som är ordförande liksom i den lite modernare båtklubben här, alltså, vad betyder den här typen av äldre fartyg liksom för att rekrytera folk in till båtliv idag?
Ja, det finns ett antal ungdomar som förtjusas av detta. Det vill jag absolut påstå. Och det finns ju många så kallade träskutor som är skolfartyg. Och det är väldigt många ungdomar i världen om. Det är ju en internationell verksamhet som lockas ut av detta. Så ur den synvinkeln har det oerhört stor betydelse.
Vi har ju seglarskolan som du pratar om, Sven. Och där är det ju de som då har börjat med jollesegling. Sen kanske gå vidare och börja segla skuta. Det är väl en förhoppning i alla fall att vi ska ha det. Och det är ju helt fantastiskt. Man börjar i den här lilla optimistjollen. Och så sakta går man upp och hamnar på den här vackra Klara Marie. Och får vara med i den gemenskapen och lära sig. Komma ut lite längre ut på sjön. Det är fantastiskt för ungdomar.
Och nu ska vi prata sjöräddning. Anna Agger, du är aktiv här i Sjöräddningssällskapet på Skillinge.
Jag är frivillig sjöräddare, som man kallar det, sedan ett par år tillbaka. Och vi har två stycken fina sjöräddningsbåtar här, en 20 meters och en 8 meters.
Varför väljer du att vara frivillig?
Ja, överhuvudtaget att vara frivillig och jobba ideellt i samhället, precis som killarna här på Klara Marie gör, är otroligt givande och viktigt tycker jag i samhället, att det finns, att man gör något ideellt arbete. Allt behöver inte vara kommersiellt.
Du har egen träbåt, pratade vi om innan, och du är engagerad i Sjöräddningssällskapet. Var kommer din fascination för havet ifrån?
Ja, jag har ju seglat sedan jag var liten, kan man säga, och vuxit upp med båtar. Så att jag skulle nog säga att det är därifrån. Sen är jag ju uppvuxen i Stockholms skärgård, och det är ju väldigt stor skillnad att segla där bland de här små öarna och segla rakt ut på havet här, det är såklart.
Och kanske också lite farligare, för att här ute är ju, det är inte lätta vatten. Det är ganska strömt, det kan blåsa rejält, det kan bli rejäl sjögång här, men man inte kan tro det, så att säga. När ni får åka ut och rädda folk eller hjälpa folk, vad är de vanligaste utryckningarna här på den här stationen?
Ja, vi har ju två slags uppgifter. Antingen så är det ju då vi kallar skarpt läge. Då är det ju riktig fara för liv. Då är det någon som har larmat via 112 eller sjöräddnings JRCC som det heter. Och då sticker ju vi ut inom 15 minuter har vi ju lämnat kaj. Och då får en position i bästa fall, eller då får gå ut och leta efter någon ungefärligt så. Och då har vi ju ett jättefint samarbete. Det finns ju en räddningsstation i Ystad och en i Kivik. Och sen har vi en helikopter som kan komma och hjälpa oss. Så vi hjälps ju åt då, så att säga.
Hur snabbt ska ni vara ute då?
Ja, inom 15 minuter lämnar vi kaj då. Och det brukar inte vara något problem. Men sen den andra typen, det är ju medlemsuppdrag. Vi lever ju också mycket på medlemsavgifter. Och då får du hjälp även om du inte är i nöd, så att säga, utan kanske bara har motorhaveri eller tycker att det är lite otäckt att gå in i en liten trång hamn eller på något sätt att det känns obekvämt. Då kan man också ringa och då hjälper vi. Då är det mest boxering in i hamnen eller fyller på diesel eller någonting sånt då. Då kan det ta lite längre tid också.
Är det, om vi går till den här skarpare biten, alltså, är det en annan typ, nu kanske du inte har jobbat i sjöräddningen i Stockholm, men om man tänker, är det en annan typ av räddningsaktioner här än det i skärgårdsmiljö?
Här har vi ju hela handelsfartygen som går förbi. Så det är klart att det är. Det kan vara sjuktransporter. Vi hade ju en otäck olycka i december där, va? Där det var två handelsfartyg som kolliderade, varav en kapsejsade och två besättningsmän försvann där. Ja.
Du, under pandemin så var det ju många som blev båtägare sugna. Inte alla hade jättemycket erfarenhet. Märkte ni av det?
Absolut, det gör man. Man köper kanske lite för stor båt, för men den ser så fin ut och den har alla bekvämligheter och rymlig. Men man kan inte riktigt manövrera in den i hamn. Det är rätt så tydligt.
Nu är vi ju i början här av säsongen här på midsommar, och det kommer att ligga framför oss en båtsäsong. Om du skulle bara ge några råd för säker tur ut på havet.
de här klassiska skulle jag säga, ha flytvästen på dig, se till att du har bunkrat diesel, se till att du har sjökort, att du ser ordentligt var du är, och då se till att du kan kommunicera. Antingen har vi ju en VHF-radio eller också att du har en mobiltelefon.
Vi är alltså i eller på Skillinge, beroende på om man ser det i dagens båtlivet i P4. Skillinge som då är ett av många fiskelägen här längs kusten, eller var ett fiskeläge, är nu en mer än fritidsbåtshamn. Men Anders, det började med skutor här eller var det fisket som var det som var först i Skillinge?
Ja, fisket var ju först, och men man kan säga, man måste titta lite längre tillbaka. Framförallt det som fick igång transporterna här längs kusten, det var ju enskiftena. När man plötsligt, när man, bönderna kunde producera ett överskott, och överskottet måste skeppas iväg någonstans. Vägarna fanns ju, var ju nästan obefintliga. Och då kom man på den geniala idén att man kanske kunde transportera ner, ska man säga, sitt överskott till hamnarna. Och då var ju Skillinge en bra hamn, lämplig hamn. Så att här fick man ju laster ända borta från Bollrup och Glimmingehus och Gärsnes slott. De drogs ner här till Skillinge och så transporterade man överskottet iväg, spannmål. Och i början så var det i tunnor. Man hade liksom ingen lastrum och båtarna var odäckade. Och man seglade mycket upp till Blekinge. För i Blekinge där var dåliga jordar och där var fattigt och folk svalt. Men här hade vi ett överskott av spannmål, och så körde man upp det till Blekinge. Och här hade man ett annat underskott. Man hade lite ved. Man värmde husen med ved, och för att få hit veden så bytte man med framförallt då uppe vid Blekinge spannmål mot ved, och så kunde man segla veden ner här till Skillinge. Och i regel så var den här veden, den var redan såld innan den kom ner här till hamnarna. Och det var oftast kvinnorna som skötte den försäljningen. För gubbarna, de unga pojkarna som seglade de här vrakekorna med ved, de fick ju, hade annat att göra och förbereda för nästa last.
Vrakeka, säger du. Vad är det för något?
Ja, vrakekorna, det var ju en större fiskebåt som användes framförallt i sillfisket. Och man hade länken med garn fastknuten på en båt. Och då tog man ner riggen för att de inte var för mycket vindfång. Och så fiskar man, och sen när man har fått ombord fångsten så satte man upp riggen igen. Och så kunde man segla vidare.
Ser lite annorlunda ut idag, Skillinge, eller hur?
Det kan man nog säga, ja. Men det var väldigt fattigt här. Och allt det här fisket som sedan som övergick då till transport och segelfartyg, det växte ju. Och här bildades ju mycket partrederier. Och för att finansiera det hela så det var ju bara bönder var ju delägare i båtarna. Men Det var det som byggde upp bankväsendet här på Österlen. Det var ju den här sjöfarten som krävde kapital. Man lånade, gick omkring i husen och lånade, så bildade man ett partrederi, och sen eventuellt fick man nog gå till en bank för att kunna slutföra affären.
Jag tänkte bara sätta in Klara med historien. Hon kom ju 1965 till Skillinge, alltså, och köptes av en fiskhandlare, Sven Penne Svensson, vars...
Ja, just det, han sitter där hänger på vägen.
På vägen, ja. Och han var fiskhandlare, och använde Klara Marie till att köra föda till minkarna, så det kallades för minkartraden när hon gick uppifrån Listerlandet ner runt skånska kusten. Och det sägs att besättningen, man hade fiskgränset löst i tunnor, och det sägs att besättningen luktade så illa så de var inte välkomna att komma i land, och hela skutan stank. Så att det finns en koppling till den stora historien även med Klara Marie.
Den här typen av orter som finns runt kusterna här i Skåne och även uppåt, det är olika, de har ju en oerhört intressant historia, och det är ju inte sällan om man kommer till de här mindre orterna att det finns ett litet museum som speglar det, och jag kan ju varmt rekommendera att man går in i ortens lilla sjöfartsmuseum och tittar. Jag vet att det finns här i Skilling, jag vet att det finns lite grann i Brantevik, men det är någonting ni kan göra i sommar. Midsommarafton i på Skillinge i båtlivet i P4. Vi går mot slutet, men båtsäsongen går mot början. Anna, går med din träbåt och ditt sjöräddningssällskap. Vad är sommaren? Vad är det som ligger framför dig?
Vi hoppas ju att det blir många naturligtvis människor som är ute och seglar och som då klarar sig fint in i hamn, så kan man ju säga.
Mm. Och Bengt då, vad önskar han sig för sommaren?
Ja, vi hoppas ju på vackert väder, lagom vindar vill jag säga, och att vi får så mycket passagerare som möjligt. Det är en unik upplevelse, och man gör ju också en kulturhistorisk gärning genom att pengarna går till Klara Maries underhåll och framtid, och allt arbete är ju ideellt, va? Så varje krona går till Klara Maries framtid.
Det är lite speciellt med det här skolfartyget nu, första gången på 2 år efter pandemin.
Ja, och därför så hoppas vi på full beläggning, och vi är även beredda att göra extra turer om det är så att det behövs.
Men så här på midsommarafton, då är det bokat?
Midsommarafton är bokat, ja, och det är fullbokat.
Och vad drömmer Sven om då?
Ja, seglarklubben startar sin seglarskola direkt efter midsommar.
Är det seglarskola för hela slanten?
Kommer man bor här så får de lära sig att hissa segel. Aldrig gått seglarskola. Jag är själv lärd från Vite Mölle.
Ja, förutom då lagom vindar så ska vi helst inte ha och regn när vi seglar. Det är inte så roligt.
Blött som blött, tänker jag.
Ja, men det är inte så kul att få det uppifrån.
Och inga massbrott vi vill ha, för det har vi inte råd till.
Ja. Den som sa det var alltså Tommy Andersson, som tillsammans med Anders Lansing är skeppare ombord på Klara Marie. Vi har också hört Bengt Nörby, som är tidigare ordförande här i föreningen. Svenna Olsson, som är ordförande i båtklubben här. Och Anna Agger med egen träbåt, och som kommer ut och räddar er med sjöräddningssällskapet.
Och då ska vi avsluta med också att säga att musiken i dagens program, den har valts av Järmund Stenhag. Tidigare Båtlivet i P4 hittar ni i appen Sveriges Radio Play. Och där söker man på Båtlivet i P4, eller så går man bara in på Sveriges Radios hemsida.
Och vi som nu kommer att säga fortsatt trevlig midsommar och har gjort det här programmet heter Håkan Svensson.
Och Agneta Nordin. Glad midsommar!
Programmet gjordes av produktionsbolaget Prata.